Välkommen. Jag heter Björn Ranelid. Vi samlas här idag i lägenheten tillsammans med Lager 157 som en extra krydda får ni detta. Och det är så att det är inte bara kummin och lavendel som är kryddorna utan det är ordet också. Nu är vi hemma här i rimstugan. Det är Björn Ranelid, det är Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Varmt välkomna kära lyssnare till Vasapoddens julspecial. Och vem är bättre lämpad att inleda detta avsnitt än självaste Björn Ranelid, våran trogna kollega som alltid hänger med oss i Vasapodden. Får lite extra utrymme, ett sånt här lite speciellt avsnitt. Som vanligt så är Anton Jernberg, sportchef i Lager 157 Skiteam, med för att summera det här året som har varit ett väldigt händelserikt år och ett väldigt framgångsrikt år, inte minst poddmässigt. Och vi har tagit ett steg till och har slagit lite nya rekord för lilla Vasapodden i alla fall. Hur skulle du sammanfatta året, Järnberg, om vi tittar ur Vasapods perspektivet?
Vi gör ju det på vårat sätt, lite hemsnickrade sätt, och det verkar ju...
På gott och ont.
Ja, på gott och ont är det, men man märker också att det är, folk lyssnar ju och folk tycker att det är lite halv intressant och roligt i alla fall, och vi tycker att det är roligt att göra liksom. Och nej, men det har blivit mycket större och mer än vad vi trodde, tror jag, när vi drog igång det för något år sedan.
Ja, väldigt skojar i alla fall. Och vi har ju, för att celebrera det här lite grann då, så har vi slängt ut en fråga på teamets Instagram, Lager 157 Ski Team, ett ord. Vi ställde en fråga angående vad de lyssnarna önskade höra igen. Om vi skulle dra en liten sån här nyårskarameller eller julklappsutdelning eller vad ni vill kalla det. Men någonting med jultema där lyssnarna fick önska sina favoritinslag från det gångna året då. Vi kan väl egentligen hoppa rakt in i den listan, men innan vi gör det, bara lite kort. Vi har haft ett långlopp idag. Ett av Sveriges största, men ganska bra startfält i alla fall. Åre Swix Open 2019 i Åre såklart. Vad har du för reflektioner?
Nej, men ett sånt större är det ju inte, utan det är 140 startande, men det är alltid bra startfält där, och det har ju varit alla. Och har blivit lite tradition att de som håller till där uppe över julen och nyår och kring Östersund och Trondheim och så åker det där då. Nej, det var ju så det är ju lite jultradition och så. Det är ett bra startfält då. Vi hade ju Emil och Andreas till start idag då. Och Emil var två och Andreas var fyra. Så det var bra. Det var väl fem stycken in mot målet. Kardin vann för fjärde gången. Det är ju imponerande.
Verkligen. Hur många var de kört, vet du?
Nej, men Kjölstad vann ju de två första. Sen vann ju Kardin en massa. Så vann Honken i fjol. Så två plus fyra. Sjunde året då.
Ja. Känns ju lite grann som Vasapods stuk på arrangemanget då. Ja, alltså några kompisar som gamla skidåkare som gillar skidtävlingar som du säger har lite ledetid över jul och nyår, så då drar man igång en tävling.
Trollet är involverad, vet jag.
Precis, Fornuman Trollet är med, och sen så har vi ju Jesper Jonsson, Göra Berglund,
Göra Korsgren heter
han. Korsgren, förlåt.
Lina exakt. Tog sin femte seger, det är mer intressant vem har tagit de andra två.
Ja, Susanne Nyström tycker jag. Kan det vara så?
Jag vet inte.
Laila Kvele kanske? Ja, nej, jag vet faktiskt inte.
Någonting säger om att Bångman vann ett år också. Vet
du? Ja, du kan ha helt rätt i det.
Ja, det behöver vi inte spekulera i. Men där, så den är ju körd idag. Så det var väl det var bra. Och bra att få tävling så här mitt i träningsperioden också. Nu är det ju 2,5 veckor kvar till Ski Classic drar igång igen. Och några kommer åka Craft Ski Marathon nästa helg. Då var det var bra för dem där att få det där loppet nu.
Ja, det är ju intressanta namn på den här resultatlistan. Du nämnde fem stycken där direkt, med Kardin före Emil Persson, före storebror Nils Persson, före Honken och så Max Novak. Det är de fem som går in, kan man väl säga. Och det känns som att det där är en spännande svensk långloppskull, det där kan man nästan säga.
Ja, men det får man säga. Ja, det är ju, nu ska vi se, det är väl Honken och Kardin då, som är född 92 som helst i det där gänget.
Ja, visst det.
Mm. Nils kanske också, 93 han hade.
Ja, 93 stämmer.
Precis, så att, ja, det är ju intressant. Det är svensk framtidslånglopp, eller nutidslånglopp. Det är ju den,
precis.
Karina har ju varit bäst de sista åren och Emil har vunnit i år och Max var ju femma nu senast i Lavinosta och sådär, så att det, ja, det är intressanta långloppskillar på gång där och det känns ju väldigt spännande helt plötsligt på svensk långloppssida tycker jag. På här sidan lite... också, inte bara på de sidan har sett bra ut i många år men även på här sidan då.
Om vi stannar vid här sidan, är det inte lite speciellt att det är en rekrytering så lokalt ifrån Jämtland och Optan till och med, va?
Hopp, eller det var lite häftigt faktiskt.
Är det samma by liksom?
Ja, det är lite häftigt. Emil och Nilsa och Karin från samma ställe.
Ja. Och så Max är väl från Offerdal. Alltså det är väl också... Är han tävlar för Offerdal i alla fall? Jag vet inte var han är ifrån om man ska vara helt ärlig. Men han är ju jämt i alla fall.
Ja, ja. De har ju triggat varandra de där helt klart. Och det är väl något... kanske den här Jämtlandstoren, långloppstoren där får dra, slå sig lite över bröstet faktiskt och ha fått fram folk och satsa tidigt på långlopp. Och vi har ju sagt hela tiden att de som börjar satsa långlopp tidigt, de kommer ju bli väldigt bra. Och det här är väl några som är på väg att bli väldigt bra.
Att det är åkare som bor i Östersund som presterar bra som skidåkning generellt men som långlopp också, alltså, det är inget konstigt. Det har det ju varit ett tag. Men just det här att de är alltså, det känns lite grann som att Mora hade lite den där förr i tiden, precis, alltså att det kom, eller Dalarna generellt kanske. Att det kom.
Vågar du sticka ut hakan och säga att vi har en Vasaloppssegrare utav de där fem första innan en 10-årsperiod?
Ja, den där hakan har ju varit ute tidigare, det där har vi pratat om förr. Ja. Och då har vi till och med spesat det på Emil. Liksom. Och vi tror väl egentligen att de flesta av de där grabbarna har möjligheten en perfekt dag att vinna Vasaloppet. Det handlar väl lite grann om, för Kardin handlar det väl lite grann om vilken roll han får åka Vasaloppet i, liksom, att han...
Ja.
Han skulle väl vara god för att vinna Vasan redan tidigare år som det känns, men att han har ju fått dragit en hjälpryttarroll lite grann. Och Emil har ju inte varit redo för det tidigare, men han tar ju steg hela tiden och det är ju en tävling som passar han bra tror jag någonstans ändå, med ett upplopp som passar han bra om man har dagen. Och lär sig att stå distansen också.
Starkt och Kardin har spurtat ner Emil faktiskt.
Vad sa du?
Det var starkt och Kardin har spurtat ner Emil faktiskt.
Ja, faktiskt. Det var lite tråkigt att den sviten sprack.
Ja.
Det känns som att han...
Vi lottar ju ut Emil Stavar här på längdträffen på Team Sport i Ulricehamn i oktober. De ska ju hämtas här nu snart. Och då Rosa, var det liksom, fram till idag så var ju det den enda som liksom har spurtat ner Emil, tänkte vi. Han heter en av Mackans kompisar där, Pierre heter han, som kommer få de stavarna. Men nu är ju Kardin tagit sig in i den.
Är de rosa stavarna? Eller?
Nej, det är inte. Det är ett par stavar, ett par av de blåa.
Du får höra med trollet då. Han kanske kan lösa det där. Kardin kanske kan få ett par.
Ja, du tänker Kardin bara kolla med trollet om man kan skicka ett par stavar. Tänk alla som sportar ner Emil för att man nu ska få ett par stavar. Eller få hans stavar.
Det har vi råd med.
Du vågar sätta. Ja, det är bra.
Ja. Honke då ska vi säga. Det är ju faktiskt Dalmas. Han är ju från Falun. Många tänker att han är från Mora, men han är ju från Falun. Så han har ju en rekrytering. Men jag tänker lite grann de här gamla Craft-direkterna. Jag tänker Henrik Eriksson och Staffan Larsson och Svan och det här gänget, den känns inte
riktigt som Leijon har fyllt på. Marcus Leijon blev in i det där och varit på.
Ja, det är ju en senare version av det skulle jag säga.
Han var ju in i det gänget och så han kom in i det känns som lite.
Rickard Andreasson, det är liksom en liten övergångsperiod. Men det känns inte som att det skett en övergång efter det gänget om man säger. Förstår du? Att
ja, Mattias och Staffan. Sen är det väl Honken och David Frisk och de som försökte åren efter där.
Ja, precis. Har vi några, vi glömmer säkert några så här på rak arm nu. Men...
Det är ju våra generation, det är Leijon det där då. När vi började i Ski Classic. Då hade ju IFK Mora ett gäng och då var det ju inte Rickard Andreasson, han åkte ju Experit och då var det väl Leijon.
Jo, men Rickard Andreasson åkte Mora första åren va? Då fanns ju inte, jo, men då fanns ju inte Experit och vi åkte ju med Leijon där vi kraschade i kurvan i Särska och vi var kass.
Just det, ja. Ja, just det.
Så att han fanns och Karlsson var ju med där också, Niklas Karlsson.
Precis.
Så det fanns ju lite åkare då. Men det känns inte som, om du tänker efter den generationen på 90, vad har vi då liksom?
Det är 10 år sedan det där så att det... Nej, de har inte tagit vidare den. Så att
det är
säga.
Tråkigt att inte Dalarna slår hårt tillbaka på sina egna... Det är ju någonstans... Vasaloppet är ju liksom deras juvel.
Ja. Ja, nej, så är det. De försöker, men det känns som att de försökte med Honken körde Mora, men det kanske var mer en honksatsning. Där och liksom mera.
Honksatsning?
Nej, men så att det var de som ville
kan
göra.
Kan man slutsa i lexikonet? Vad kan man hitta det i ordlexikonet? Att göra en honksatsning. Betyder det att man kör lite på egen hand sådär?
Ja, det var det jag tänkte. Det var Frisk och han. Och var det någon mer med höder? Man har ju minne som... De åkte ju ett lagtempo. De måste vara tre, vet du.
Ja, men vi har ju Mikael Sandgren och det där gänget.
Nej, och Solin var ju med.
Solin, ja. Solin kunde bli riktigt bra, ja.
Det tror jag också. Känns som. Absolut.
Ja. Alltså, vi måste, innan vi lämnar Åre och den här diskussionen så måste vi ju... kolla lite längre ner i listan också. Vi har alltså Vasaloppssegaren med, som är 8:e plats. Några sekunder efter Jerry Arlin som slutar 7:a där. Ja. Fascinerande med Bärdal alltså.
Ja.
Det var ju som Emil skrev i gruppen där, att det är ju... Han var en bit efter, så han är helt i rutan.
Ja, för att det här har ju hänt flera år i rad nu.
Jo, exakt.
Han är ju alltid bra i Ski Classic, så han kommer ju vara bra redan i CFL om ett par veckor här.
Ja. Jag sa ju det till dig i fjol när vi pratade om det här. Det skulle inte förvåna mig om man kommer på Vasalopp och kör ifrån de här grabbarna ändå. Liksom.
Ja.
Det var väl liksom 3 minuter tror jag för det kändes.
Ja, då var det vi och han med. Han var 3 ändå då.
Ja, exakt. Och då svarade du med att jag fan Vasalopp. Jag är Marcel Longa.
Ja.
Och mycket riktigt. Så det var bara några veckor senare så var
precis.
Han läser väl, han pluggar väl en del tror jag, så att det kan ju vara en förklaring till att han
kanske
släpar lite grann. Jo, men de här eminenta sändningarna på NRK har jag fått.
Ja, just det. Ja. Nej, men han var ju bra. Så, han var ju sjuk i och för sig. Där har vi en liten... Han var ju, åkte ju inte till Lavinasta, vet du.
Nej, just det.
Så han kan
du ju hade ju en teori där om att Chris André inte ville köra egentligen, men var tvungen på grund av att Bärdal var sjuk. Och att teamchefen hade liksom sagt ifrån, nu Chris, nu jäkla kör, nu ställer du upp. Och så sätta på bindningen liksom. Han skruvade upp skruvarna lite grann och så tänkte, nu drar jag iväg en riktig härspark i början här, så jag slutar skidan.
Ja, och med de här frågorna här, vi får ju ta det innan vi går igång med de här önskningarna, ja. Så är ju Chris André, han är ju den mest önskade.
Ja, men det gick inte att klippa ihop. Vi pratar ju alltid om Chris
André. Ofta när du får lite press på det, då kliver du lite åt sidan också.
Till skillnad från Chris André, menar
jag. Ja, exakt. Ni kanske har någonting gemensamt där.
Ja, exakt. Jag bröt det uppdraget på en gång när jag fick det, kände jag. Ja. Det var ogörligt.
Ja, men det var intressant att se att folk gillar Chris André.
Ja, eller exakt.
Folk gillar att vi pratar om Chris André i alla fall.
Ja, det känns ju som en bra förutsättning. Med att
och vi gillar ju Chris André, det ska man komma ihåg.
Ja, det gör vi verkligen. Ja, nej, vi måste in i julspecialen här,
ja,
innan det blir nytt år. Och vi har ju då första önskemålet här. Det är alltså en kille som heter Joel som önskar sig, låter som det känns som tomten här. Han önskar sig i julklapp och få höra lite mer om den legendariska vätskelangningen som Daniel Slangen Rickardsson blev utsatt för, håller jag på att säga. Men det är alltså, ja, vi spårar tillbaka bandet. Det här är något avsnitt i början på året och vi pratar om vätskelangningar och kommer in på det här praktexemplet.
Och den är ännu bättre om man känner Janne också, denna fantastiska människa.
Ja, exakt, exakt. Men så här låter det i alla fall.
Det lager 157, de är magiska.
Men det finns ju en klassiker ifrån Ilsbo, Blästloppet.
Ja.
Nu får vi backa bandet några år här. Jag tror du skulle gissa runt 2001, kanske 2, 3.
Jag tror 2000 och jag tror nästan att det är 1, vet du.
Ja. Det är i alla fall Daniel Rickardsson som går mot en klar seger.
Ja, det är nog inte 1. Det är inte första året vi åker, vet du. Utan det kan vara lite... Han kan ha gått in i sin seniorålder, så det är väl 3 då kanske.
Ja, precis. Daniel Slangen Rickardsson. Och då är alltså Jan Rickardsson. Har han tagit sig upp med skidor, tror du? Eller har han gått upp?
Han har nog åkt med Tjåken eller med Mats Sjöström upp, han, tror jag.
Men jag tänker upp på det så kallade fjället, berget.
Ja, men det gick att åka bil dit, tror jag, vet du.
Aha. Nej, det kan du inte ha gjort.
Jo.
Varför skulle han då ge en bilnyckel?
Jo, men han åkte inte sin bil. Han fick skjuts upp han.
Aha, all right. Så var det i alla fall att Janne stod där. Så Janne Rickardsson, farsa till Daniel. Och så kommer Danne ensam majestät. Det är väl ungefär 6 kilometer från mål.
Ja, något sånt här.
Då kommer ju Janne på det. Att jag hinner ju aldrig ner till när Danne går i mål. Så då ska han stå i sin tävlingsdräkt där. För han hade ju allt ombyt och allting i bilen. I en 740, röd 740. Så när Danne passerar och tror att han ska få vätska, då sliter han upp en bilnyckel istället. Ta bilnyckeln, Daniel.
Ja, en riktig klassiker. Och in med den i tävlingsdräkten, tror jag. Han slängde ner den sen.
Ja, då slänger han upp en nyckel ner i tävlingsdräkten och så kör han.
Ja.
Det var ju faktiskt kreativt av Janne där. Det kanske var bättre prioriterat långsiktigt också.
Ja.
Att få på sig torrt och sådär.
Ja, men det var nog, det var han, bra Janne, måste man säga där.
Ja, det gjorde han. Han är rutinerad på den biten.
Det lager 157. De är magiska.
Ja, Janne Rickardsson alltså. Först ut här i önske.
När man hör det här också så det här har vi ju våran egen önskegäst i podden. Det är ju Daniel Rickardsson som vi måste lösa här inom en 10-årsperiod i alla fall.
Ja, han ska ju vara trogen lyssnare av podden enligt säkra källor.
Ja, Ja, exakt. Jo, det tror jag att han är. Och han är ofta med. Han är nästan med lika ofta som Chris André. Så att det ska vi nog ta och fixa ihop en podd med han snart.
Ja, det känns verkligen som det är dags för det. Nästa önskemål här. Vi kastar oss rakt vidare. Det är Nils som önskar att höra lite grann mer om Lukas is the best. Den historien. Och det här är alltså någonting som vi har slängt oss med för några avsnitt fram och tillbaka.
Vill du veta en sak, Lars, som jag inte har sagt till dig? Jag har sett Lukas någonting på Ski Klassiker.
Du, jag har faktiskt en jäkla spännande historia på det här från helgen. Jag var ju och krigade i...
Ja, du såg Lukas där kanske?
I världens regnigaste världscuptävling i Slovenien var jag ute med längdlaget. Och så satt jag på team captains meeting inför individuella sprinten.
Varför går du på sådana? Eller har du en sån uppgift?
Ja, typ kan man väl säga.
Okay.
Ja, jag satt där i alla fall längst bak och jäste. Och då får jag ju se att Lukas Bauer kliver in med en polsk tröja.
Ja, det vet jag att han är, vet du. Han är polack.
Ja. Men det stannar inte vid det. Alltså, det registrerar man. Så tänker man, fan. Han kör väl, blockar väl en lön där och hjälper några stackars grabbar eller sådär. Och sen när lagledamötet var klart där då på kvällen, då... tog ju Lukas is the best, tog han ju sats mot mig och gick runt hela hallen och så kom han fram och så tog han i hand och liksom, kul att se dig och happy Christmas och så jag var ju privatchaufför för Lukas, känner du till det? Det var ju så jag träffade the best en gång i tiden.
Nej.
Det här är ju alltså Tour de Tröndelag 2008, jag tror det var samma år som han hade vunnit.
Åkte han Volvo då?
Vad sa du?
Fick han åka din Volvo? Den som var kvar?
Nej, det var ju Mitsubishi med DVD i taket.
Oj, just det.
Så jag hade ju den optimala privat svarttaxiverksamheten där i Meråker. Så att och det var det så fort. Det här kan du få ett quiz förresten. Lukas bodde ju då tillsammans med en annan tjeckisk landslagsåkare som inte alls var på hans nivå, men som alltid, eller som var med på det här Tour de Tröndelag.
Lätt de två Martin Jacks.
Martin Jacks, exakt.
86. Han var ju grym på någon Tour de Ski också, ska man ihåg.
Ja, och faktiskt så tog han ju medalj på junior-VM bakom Colonia och...
Han är inte så dålig som man tror, vet du.
Nej, exakt. Men han hamnade ju i stor skugga av Lukas, för han var det inte bäst. Det. Så jag var ju privatchaufför, så Lukas han slog ju på tråden så fort han skulle ner på butiken eller vad fan det kunde vara, så kom jag med Mitsubishi. Så vi blev lite kändisar där. Och nu kommer jag fram och hälsa och... berättade att han skulle åka, han hade 5 tävlingar i Ski Classics i år som han skulle vara med på och sådär då. Så hur det var då, så sträcker han fram en affisch med en penna. Det är liksom en hoprullad affisch och så en penna. Så han, skulle du kunna hjälpa mig med det här? Alltså det här, min jul hänger på det här. Och då förstod jag att han hade varit lite extra trevlig för att nu kan jag liksom hjälpa han. Då var hans dotter som heter då Anita eller något sånt där. Som ville ha en autograf av Stina Nilsson. Det var liksom det hans djur hängde på. Och det är så surrealistiskt när du har en sån stor... Alltså Stina är ju fantastiskt framgångsrik och bra på alla sätt. Men det är ändå Lukas. Han är ändå the best.
Liksom. Ja, Lukas. Det var konstigt att de ska
för men vad konstigt för Lukas liksom att pappas närvaro duger inte. Han måste springa och hämta en autograf av Stina liksom.
Lukas is the best.
Ja, så då fick jag ju den. Och så sprang jag upp till Stina där på middagen. Och hon fick ju signera där och så, han blev ju glad som fasen då. Och sen på det blir en lång historia här då, men efter lördagens individuella sprint, då blev Stina tvåa där. Och då träffar jag ju på henne nere i kulverten sen då, så då kommer vi fram och så blir det en stor kram och så säger hon där, Stina is the best, säger hon då liksom. För hon är ju trogen Vasapodds-lyssnare, ska jag säga. Hon lyssnar ju på alla avsnitt, vilket är roligt. Och så Stina säger själv då på skoj, Stina is
the best. Ja, det var riktigt fin här nu.
Ja, men Lukas sitter någonstans där i periferin också, så hon ser ju han och så kollar på mig och så blir jag kram och så bara, Stina is the best. Och så kör jag kokan, na, Jonna is the best. Och Jonna vann ju alltså. Så det var en jävla klassiker. Lukas is the best, ska vi lyssna på hur han kom till.
Jag hoppas han kommer tillbaka till Ski Classic snart.
Ja, men det skulle han göra, var det Marcia Longa rent av?
Ja, det är inte,
jag törs
inte
säga.
Inte riktigt snart, men ja.
Toblar skulle han i alla fall på, där skulle vi ju köra både han och jag. Sådär.
Gött, då kanske du kör fält med Lukas då?
Ja, kanske det.
Det vore riktigt kul faktiskt.
Ja, Lukas är ju också smygdrömgäst, det måste man ju säga. Ja. Det är engelskan som begränsar oss lite grann.
Både från min sida, men också från hans faktiskt. Men det kan bli lite bra program.
Ja, som en fältgrej, absolut.
Ja.
Ja. Men historien då, bakom Lukas is the best. Nils, grattis, god jul och allt det här. Här kommer historien.
Det lager 157, de är magiska.
Men på den tiden, 2010 där, då fanns det ju många länder som var krigare om segrar i Tour de Ski och OS och så. Så då var det fransmän och det var italienare och det var norrmän och svenskar. Hela svenska laget var där på läger faktiskt. Mm. Det var i samband med det här då som en gammal poddfavorit också, Martin Kukal.
Han dyker upp här lite här och där faktiskt.
Ja, han är ju också den som har myntat uttrycket. Då, för då satte han där och liksom frågade, jag tror det var Dan Slangen Rickardsson igen här, han som fick bilnyckeln. Att liksom, vem tycker du är bäst i världen på att åka backe? Och då sa väl Danne, ja men Hellner är ju rätt bra. Sa Kukal då. In classic? Nej, maybe skate, sa Danne då. In classic, ja, Johan Olsson är ju rätt duktig. Nej, säger Kukal. Säger alla berömda orden. In skate, I am the best. In classic, Lukas is the best. Så där har vi uttrycket Lukas is the best.
Ja, Lukas is the best.
De lager 157, de är magiska.
Ja, Lukas is the best. Punkt.
Ja, undrar vem det, nu sitter jag och funderar på vem är det som driver Bauer-teamet för tillfället när han är liksom ute på vänsterprasslar i världskuppen.
Ja, det var lite roligt för jag sa det, när ska du ut med Ed System Bau, ja, han bara liksom med händerna så, ja, jag vet inte heller vad det heter riktigt. Så kändes det. Ja, jag vet faktiskt inte. Men han som gör det är inte så jävla bra på att leverera nummerlappar i alla fall. Channe Rå fick åka med Baryber där.
Det var ju speciellt. Och Kjelle har väl inte startat än, eller hur? Johan har startat. Nej, någon.
Bedrövlig med nummerlappar i
Lukas. Och så åker de, vet du vad de åker på för skidor i år då?
Nej.
Det vet inte jag heller, för det heter, det heter typ bra. Käse eller något sånt där, tror jag.
Käse, det är ju ost på tyska.
Ja, men typ ostskid.
Nej, vänta här, vadå? Ja, men det här kändes bekant förresten.
Men det heter Käse.
Käse, ja, det här har man ju sett. Nu kommer ju trollet attackera oss.
Känns det, nej, det är inte hans skid, han har ju skitrabban.
Jo, men han har ju koll på sånt här.
Ja, men det är...
Det här är typiskt alltså, trolltema.
Ja, där. Ja, får man skriva in här, ja,
men
i kommentaren.
Men vadå, kör Channe Rå allihopa? Alltså, ja. Bauer, säger jag. Men Smutna också.
Nej, Smutna är kvarfischer och jag tror att han är så väldigt nöjd med sina Rossignol Kjelle, så han känner kvar på dem. Men de andra kör Käse.
Har du sett Kjelle någonting av? Nej.
Ja, han åkte ju lagtempot. Då var han ändå okej, vet du.
Jaha, fan. Men körde han individuella prologen också, eller?
Ja, då var han inte okej.
Kjelle, alltså.
Men han kanske var med i gruppen där ändå, vet du, då, i individuella.
Ja. Ja, för fan. Du, nu sitter jag och håller i ett paket som luktar lite illa här. Som en klassiker. Det äldsta paketet vi har med oss, ska vi säga.
Det här är en höjdare.
Ja, det här är alltså Simon som önskar att få höra den här underbara, eller vad man vill kalla det, historien om när Halge Martin var tvungen att skita på startrakaren i Vasaloppet. Och Halge Martin Lundemo, och det är ju alltså, vi träffar ju på han i tältet där inför Vasaloppet.
Det kan man scrolla ner i vårt Instaflöde, så ligger det där kring Vasan. Det är ju...
Ja.
Fantastiskt när han ska berätta vad lagrunda 57 är på något också.
Ja, han är en fantastisk man med många historier, och det här är kanske en av mina favoriter i alla fall. Vi får spola tillbaka bandet till tidigt 90-tal och tidig morgon första söndagen i mars och en lite halvtaskig kista kan vi gissa. En kreativ lösning på det. Så god jul Simon, här kommer den.
Det lagar 157, de är magiska.
Och ta den sjukaste historien, Halge Martin, det finns ju jättemånga historier om han. Han är alltså son till Magna Lundemo, för er som har koll på gamla norska skidhjältar. Han är ju en gammal olympisk guldmedaljör, i alla fall världsmästare från, ja, jag vet inte exakt vilket årtionde den här är, men skulle gissa 60-tal där någonstans kanske. I alla fall, Halge Martin Lundemo, han åker alltså Vasaloppet här för, när han själv var aktiv då, för ja, det är också någonstans på 90-talet kanske då. Kanske lite senare till och med.
Ja, det kändes som att han drog in Espen Harald Bjerke i den där historien, va? Eller?
Ja, så pass kanske. Ja.
Så kan det vara till och med början på 2000 då?
Så kan det vara faktiskt. Men han står ju på startrakan där tillsammans med 16 000 andra. Och blir, som förmodligen ganska många andra, blir också extremt skitnödig på startrakan där. Och tänker ju att... Nej, fan, jag kommer inte klara det här. Men samtidigt så ser han ju klockan att han hinner inte springa ut. Han står ju mitt i klumpen där liksom och har ju ingenstans att ta vägen. Och så tur var så var det ganska kallt den där dagen. Så att han har ju någon kompis som står med någon rock av något slag, någon överdrag för att hålla värmen då sista minuten in på starten. Så den där kompisen sen ska slänga till någon serviceman som står på andra sidan staketet då. Så Halge Martin skriker på, jag måste låna rocken. Tänker jag, ja.
fryser han så jävligt. Så alltså, agerar han rocken då, tar han rocken och så sätter han sig ner och så skiter han i den där rocken. Liksom, så han bildar ju som ett tält och liksom, som ett mobilt utedass där och så skiter han och gör sig klar och kastar han iväg rocken.
Sa han inte att det var en minut och tio sekunder till start och allt var klart?
Ja, exakt. Så det var enda sättet att lösa det. Det var liksom att göra det i det där rocktältet. Så jag gick i starten och han, ja, fan, snacka om skidskidor för de som stod bakom där. Alltså.
Ja, det där var en riktig höjdare historia faktiskt.
Det lager 157. De är magiska.
Snacka om skidskidor, ja.
Ja, de... Vilket stort... Ja, den på tal om drömgäst i podden.
Alge Martin, ja.
Ja, det skulle ju balla ur då.
Ja, herregud. Man vet, det är som lite grann som jag brukar säga med Palm. Man vet inte vart man ska börja.
Men tänk vilken historia. Alltså, tänk när vi skulle gå. Vi fick ett uppdrag av Palm att ni måste liksom, vi ska lansera i Norge. Ni måste få liksom göra någonting av det. Du, jag gillar ju sånt där. Vi gillar inte att ha någon manus där. Vi åkte ut och testa skidor och fundera liksom, vad ska vi göra? Så sa jag, vi går ner i tältet. Vi måste hitta, måste finnas en norrman i tältet vi kan prata om det här om.
Just ja, det var ju samma med det. Ja,
ja, så det. Kliver han in där och så du får syn på honom efter 13 sekunder och där har vi det.
Ja. Vi måste köra det här. The once in a lifetime. Ja, det kan man inte ångra. Fasen, vilken legend. Alltså. Nej. Hör du, vi ska stanna kvar i Norge. Det är ju flera som önskar det här, men bland annat våra kajakvänner, Team Bohus.
Ja.
Vill jag höra lite grann om Gärdalen och barnvagnen.
Men här ser vi en poddfavorit som alltså på ett halvår har blivit poddfavorit, Öyvind Moenfjäll.
Ja, väldigt mycket Moenfjäll är det ju varit i den här önskelistan, får man säga. Och väldigt mycket Øystein Pettersson också, men Øystein, han är ju förlegad. Han är ju
i 2018s podd.
Ja, precis, det är fel år. Det var ett jättetrevligt möte. Men
kan det ha att göra med att bara är norsk så liksom blir det kvalitetssäkrat när de snackar?
Ja, eller att det inte bara är du och jag hela tiden, tänker jag.
Ja, men jag tänker, vi är ju svenska, de blir inte... Alltså, det är ju, nej, man märker sant, att folk vill höra norrmän.
Men alltså, handen på hjärtat då, Øyvind är ju fantastiskt bra att söka.
Ja, han är grym. Ja, lyssna på det här.
Ja, här kommer historien om Gärdalen och barnvagnen.
Det lager 157. De är magiska.
Sista sant eller falskt här då. Du har alltså åkt rullskidor ner för Grefsekollen, det heter, med en barnvagn. Och där låg det också ett barn i den barnvagnen.
Ja, alltså jag har inte gjort det. Jag har filmat Tor Lasse Gjerdal.
Så det finns en film på det här?
Det gör det, finns en film på det.
Är det någonting som Vasapodden skulle kunna få smaka på? Eller
nej, jag tror kanske, då må vi gå en ny runde med fru Gjerdalen, tror jag. Så, men jeg vet inte helt, alltså det är möjligt att barnevernet, jag vet inte heter det i Sverige, som hade kommit och... Och...
Nej, men vänta, berätta det här. Det är alltså, varför åker jag med en barnvagn ner från Grefsekollen? För att ta det, om vi ska börja där. Våra lyssnare vet inte vad det är.
Det var ju början på podden. Var det favoritbacken här?
Ja, det är en ganska brant backe. Är det, inte
det, är en, det är en backe som är ovanför Oslo. Eller rätt utanför Oslo. Eller den ligger egentligen i Oslo. Men den är alltså rätt vid där jag bor. Så det är, jag bor egentligen i en skråning upp mot den här Grefsekollen. Så när jag väldigt ofta så avslutar jag turen upp till toppen av Grefsekollen. Och... väldigt ofta går jag med Tord, så då kom vi upp på toppen en dag och där var Elisabeth da, som är kona till Tord, och hade med sig, hade gått tur upp med barnvagn, och så skulle hon sitta lite på toppen där och hade träffat någon väninna eller sånt, och då bad hon Tord om hon kunde ta med sig vagnen med da, Olava, dottern till Tord, ned till huset som då ligger rätt i bunden av alltså 2-3 kilometer bara nedover.
Ja, om hon bad om det, då var det ju hennes eget fel,
ja. Eller? Ja, jo, men alltså, så är det ju forskjell på om du kjører enten att du kan ta deg skien och gå ned,
okay,
eller så kan du köra i 10 km i timmen.
Aha.
Eller så kan man köra lite fortare. Men ja.
Så Gärdalen här, han gasar på då. Jag har hört rykten om att du passerar en bil bland annat ut för mig.
Nej, det är riktigt falska. Men det går ganska radiga. Det gör det.
Men ska vi 40 km i timmen eller 50 eller?
Jag hade inte någon speedometer på mig, så det är men det gick ganska fort.
Och du åker alltså bredvid och filmar det.
Ja, ja, ja.
Och barnet ligger och sover.
Olava, nej, Olava, hon ligger och koser sig väldigt. Hon syns att det är väldigt göj. Så.
Du har inga egna barn va?
Nej, ingen.
Nej, jag lurer på varför.
Lager 157. De är magiska.
Ja, det här var alltså från avsnittet med Öyvind Moenfjäll också. Det sa vi aldrig, men när vi fick in här i teamet så gjorde vi en lång, ett fint möte där med Öyvind.
Ja, det låter bra. Nu har jag tittat lite mer på källan och inte åkt någonting i år än.
Flicka in på källan. Ja, det är bra. Det är många, du sa det själv lite grann inledningsvis här. Det är ju ganska B-upplägg på mycket av det vi gör i podden. Men det verkar som att det är många som gillar det där. Att det inte är så putsat, att det inte är en studio, att det inte är liksom så tillrättalagt och så mycket omtagningar och sådär, utan att det är ganska rakt pang på rödbetan.
Ja, så alltså är det. Vi sitter ju väldigt sällan tillsammans, det ska man ju säga.
Ja, till exempel då. Men det känns ju som att det finns en gräns på det här, tycker jag. Alltså när det blir för oprofessionellt, då blir det liksom för dåligt. Och här skulle man kunna tro att Roland Klara är inne och nallar lite grann på den här gränsen när vi hade med den personen i ett avsnitt här under året som har gått. Men Erik, han tycker tvärtom. Han ville till och med önska och höra lite mer om Roland Klaras inblandning här i Vasapodden. Det är avsnitt 37 där. Det låter så här.
Det lager 157. De är magiska.
Vi börjar ju podden med att snacka om lillfinger och sånt där. Alltså det är ju jäkligt många folk som är intresserade av kost. Och med all rätt, för det är ju en pusselbit som är viktig och bra att ha koll på. Men det här med sömn är det ju inte alls lika mycket forskning eller frågor på eller intresse runt. Men det är kanske ännu mer liksom,
ja, exakt,
kopplat till det här med
återhämtning. Vänta lite Lars, Klara har klivit in i podden här. 39. Vad är det, Klara? Ja, kan du sitta kvar någon minut till bara så ska jag sova med dig sen? Går det bra? Ja. Och nu är jag tillbaka. 39:15.
Klara alltså, döpt efter Roland Klara.
Ja, det stämmer. Det är italienska skate-specialisten där. Klev in här nu. Så. De här tårerna. Det var att sova.
Pappa.
Vi ska avrunda podden här. Du ska få ta hand om Roland Klara.
Hon har sovit i 2 timmar här nu, men nu har hon klivit upp. Så hon kommer missa sin 12 timmars sömn här i natten.
Ja, tufft för Roland. Tufft.
Ja. Vi ska försöka komma säng så fort som möjligt här.
Det är lager 157. De är magiska.
Roland Klara, bara för att förtydliga det här. Visst är det sant? Alltså, Klara är alltså smygdöpt efter Roland Klara.
Det går väl att diskutera det. Fan, jag tror inte det. Så att jag tror vi får dementera det. Däremot så har vi ju varit med i några poddar faktiskt utan att säga något. Så det här var ju ett undan. Hon har ju suttit med några gånger så här och tittat på paddan jämt och sådär. Men det här tror jag för mig att hon var sjuk, vet du, och vaknade till upp där mitt i alltihop.
Precis, hon hade sovit men vaknade sådär.
Ja, exakt.
Ja, nej, men hon stavar med C i alla fall. Precis
ja,
som
det är precis som Roland. Så att det, ja. Jo, Rolle kommer ju bli smeknamnet här när hon växer upp lite.
Ja, vad kul för
det. Rolle Nilsson, vår gamla back.
Fantastiskt, ja. Rolle. Vi går vidare på önskemål och vi håller oss kvar vid Erik. Erik faktiskt, den här killen stavar med K och inte med C. Men han önskar att höra en klassiker från när vi snackade Vasalopps förberedelser här. Vi har ju gjort några Vasalopp och det är ju ofta händer ju saker runt, ja alltid egentligen när vi är ute på vare sig det är läger eller tävling. Men Vasaloppet är ju lite speciellt och den här historien tycker jag också är lite speciell. När liksom, ja, den ger ju en liten bild av vilken lyx vi vältrar oss med lite grann. Jag pratar om Palmsrotta. Ja, känner att du vill...
Det här känns nästan som en skröna när man lyssnar på... Alltså, att det, alltså hur kan det ske?
Ja, nej, det här är i alla fall... Det här är alltså avsnitt 41 där vi pratar lite grann om Palmsrotta ifrån Vasaloppsuppladdningen i Sälen. Så här låter det.
Det lager 157. De är magiska.
Det är ju många roliga saker på sidan om så här.
Ja, det gör jag.
Bland annat så bodde ju du, jag och Palm där ute i en stuga utanför huset vi hade gjort. Och så kommer vi där på lördagen och Palm hade köpt lite godis där och skulle ladda upp med. Och då så berättade han att han hade somnat till lite där på eftermiddagen. Följt naturligt efter att han hade varit ute och testat skidor och så. Så vaknade han av att det är någonting som springer över armen på honom. Så tittar han upp där på nattduksbordet där hans godispåse står. Så står det en råtta där och äter godispåsen. Och du är ju extremt råtträdd. Vi bodde ju i rummet bredvid där. Och jag tvingade dig att bo på golvet också. Ja, utan madrass också, va?
Ja.
På en liksom bara en täcke. Och ja, det såg inte många minuter den natten, tror jag.
Nej, jag är livrädd för råttor, alltså. Verkligen livrädd. Jag vet inte vad det är, men jag är det i alla fall. Och den natten när man fick höra där att det hade suttit en råtta och gnagt på palmschokladkaka.
Ja, det är riktigt sjukt.
Ja, man sov ju alltid dåligt inför Vasa, men ja. Vi hade ju någon natt där det blev minusgrader i den här husbilen vi bodde i, eller husvagnen vi bodde i.
Just det, det var 2 år sedan, det är förra året. Det är preskriberat. Ja, det var sjukt kallt det också.
Det är lager 157. De är magiska.
Ja, ja, Palmsrotta, en modern klassiker. Ja. Vi pratar Vasaloppsuppladdning.
Sen, men när vi bodde i hus, det var ju kallt, men det var ju mysigt i husvagnen faktiskt.
Men just den natten när allting dog ut, när vi inte hade någon värme där och det
just
var kallt.
Det var så, ja, det var riktigt, riktigt kallt. Men i vintras då bodde vi bra istället.
Gjorde vi?
Ja, då bodde vi där. En annan poddlyssnare kan garantera. Ja, Björn Haring hade hjälpt oss med ett rum där som du och jag och vi bodde några stycken
i. Råttan var i fjol, ja, men det är bara att historien är.
Ja, historien är, det här drog vi innan Vasan i fjol. Mm, i fjol var det riktigt bra.
Ja, grymt bra. En annan sak som är grymt bra, det är ju som vi har sagt, Öyvind Moenfjäll. Han, det är många som önskar han. Lukas bland annat vill ju höra lite mer om det här 3000 meters testet som de gjorde på Rafael Nadals träningsanläggning i. Ja, det är en minst sagt spännande historia. Jag tror vi gör så att vi gräver längst ner i säcken här nu och skickar ut den sista julklappen som får bli Öyvind Moenfjäll och hans berättelse om 3000 meters testet.
Det är lager 157. De är magiska.
Så jag höll upp 3000 på 902.
Under det legendariska Mallorca-läget i fjol.
Legendariska.
Alla sprang fort. Vad var det för någonting?
Nej, det är gott. Alltså, det är faktiskt en väldigt morsom historia. Jag ska försöka vara kort, men grejen var att alltså Andreas, alltså Nygård, den största bamsen i Ski Classic-cirkuset. Vi kallar Oxen eller Oxen från Burfjord. Han är inte akkurat någon gaselle när det gäller att löpa.
Finns något han är dålig på ändå då?
Ja, det är korrekt. Men, eller dålig, han är inte dålig, men han är dårligare än många av oss andra på laget. Men han är den som är mest upptatt av att löpa. Och han är väldigt intresserad i tider och gör väldigt, allt han kan för att pröva att löpa så fort och syns det är väldigt morsomt att löpa. Så att på, vi har ju då 4 intervallökter eller sånt på Mallorca samlingen och på en av de så eller där, och där må vi ha en 3000 meter väldigt väldigt viktig.
Det är det så. Ja.
Den må läggas på kvällen när vinden har stillnat, temperaturen är fin.
Är det Anders Haugland som är chefen bakom det här?
Nej, det är Andreas som är chefen bakom det här. Det är han som ska ha det där igen. Ja. Jag är lite sån, ja, men är det kanske inte bättre att vi tar en intervall på rullerski, stakligt, det är det vi ska bli gode på, men eller att vi löper motbacke med staver eller ett land, Oxen och han ska ha 3000 meter. Och så har vi bestämt oss för att köra på friidrottsbanan i Polenza. För de som är känt på Mallorca så är det ganska långt nu. Vi bor i Palma.
Ja,
så vi måste köra då.
Och vilken anledning måste man till Porto Polenza?
För det där är en bra bana.
Nej, det är
också ska se. Och så kör vi då från Palma och över till Polenza.
Det är nästan en timme.
Ja. 45 minuter. Så kommer vi till Polenza och där har det regnat för det första så att det ligger vatten i innebanan. Samtidigt som att banan är inte, det är inte sån mondodäcke, sån vanlig fri, men det är mer betong. Och både Oscar Kardin och Anders Eikeland har piggsko. Så vi kommer dit och så börjar vi klö oss lite i hodet och så lurer vi, vad ska vi göra nu? Och så går det lite fram och tillbaka och så vurderar vi om vi ska droppa ökta, flytta det till imorgon. Ska vi ta och löpa en langtur i Polenza? Ska vi löpa intervall utover mot Fermentor? Det kommer upp många förslag. Men till slut så landar vi då på att nej, vi ska köra 3000 meter.
Vem är det som tar det beslutet? Är det Oxen eller är det Oakland?
Nej, det är vanskligt. Alltså Magnar Anders, Magna kjører bil selvfølgelig. Vi var jo Magnar, Anders og Andreas.
Sterke viljer.
Ja, 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 ja. Nei, men vi blir i hvert fall enige til slutt om at nei, vi skal kjøre 3000 meter. Nei. Så vi inn på Google Maps, prøver å lete opp andre friidrettsbaner på Mallorca. Og så finner vi da til slutt en i Manacor. Og det er jo da altså nye en halvtime fra Polenza.
Manacor, det er her Rafael Nadal kommer fra.
Det er der Rafael Nadal kommer. Og derav, han har jo da et treningssenter i Manacor. Så det er på dette treningssenteret vi da i, på Google Maps ser at der er det en friidrettsbane.
Er den öppen då liksom?
Nej, och så börjar vi då, det börjar bli sent på kvällen detta här, ikke sant? För vi ska ökta är ju allerede lagt sent för vi ska dämpa ut ja, så vi sätter oss i bilen, kör då den här säkert dryga halvtimmen då till Manacor. Och så kommer vi kör vi in på Rafael Nadals svære träningskomplex med svømmehaller och tennisbanor och sånt. Bare for å se at da den friidrettsbanen, den er jo låst og stengt med gjerder og alt som er. Så vi begynner å gå litt rundt og se om vi har noen mulighet for å komme seg inn. Og til slutt så finner vi at ja, men vi skal ikke komme oss inn. Så da tar vi og varmer opp utenfor banen. For at vi, hvis det kommer noen vakter eller sånn, så holder vi, så skal vi ikke liksom...
Hva er klokka nå? Bare nærmest 20?
Ja, det begynner å bli ordentlig mørkt. Og det er jo ikke noe flom, det er jo svære flomlys, men de er jo ikke på banen, for det er jo ingen der. Men det er noen tennisbaner ved siden av, hvor det er folk som spiller, så det er litt sånn lys. Så det blir sånn skumring, sånn... Ja. Og så, vi varmer opp på utsiden av banen, og så da i siste kler vi av oss, gjør oss klare... klatter over dette gjæret.
Men vet du, Magnar også?
Nei, altså Magnar går opp på tribunen, for den er åpen. Så han står på tribunen og starter tida. Og så går starten. Og det er jo da faktisk, det skal jo Andreas ha, at det blir jo da veldig, veldig fine forhold. Altså ja, ja. Sånn sval, fin sommerkveld. Der alt er optimalt og, men eneste problem at det er litt mørkt så det er nesten man må passe på at man ikke tråkker på lista jeg mener å huske faktisk at Joar Tele da, som også er med på dette her han tråkker på lista en gang faktisk fordi at det er såpass mørkt, det er litt vanskelig å se
det var diskvalifisert
det nei, 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 men jeg tror det var på langsida
ja, just det, det var ikke, ja.
Okay. Jeg tror det gikk bra eller vis ja. Oscar då gör ju en kämpetid. Han löper ju på 8:35.
Ja, helt sjukt
ja. Ja, det var vanvittigt starkt. Joar 8:45.
Grymt.
Jag ligger i rygg på Anders i 2 kilometer. Vi passerar väldigt bra på 1 kilometer och så dabber farten lite för mycket ner av på andra kilometern. Mm. Och så går jag upp och drar i 800 meter. Før Anders tar de siste 200 meterne, og vi kommer da på 9.01 og 9.02.
Oh, den er
ja, så det var litt, litt synd. Jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å få en så god sjanse til å komme under 9 blank. Og Andreas, da, han perser han også på 9.17.
Ja, det er greit.
Ja, ja. Så,
det er fantastiske tider.
Ja, det var veldig bra tider, så, så jeg vet ikke. Vi må kanskje ta en tur tilbake igjen til treningssenteret til Rafael Nadal på, i Manacor.
De lager 157, de är magiska.
Øyvind Moenfjell, ja det finns många, många fina historier runt den mannen och med den mannen.
Ja, fler någon... kommer det bli, känner man med god känsla av.
Ja, du gillar den här frukthistorien också. Den
ja, men gillar det, det var ju verkligen roligt och så jag tycker du får bjuda på frukt. Den var väl önskad också, tror jag.
Ja, absolut. Det finns ju väldigt många julklappar som den här slöa tomten inte har.
Men vi tar den Öyvind till. Ta frukt Öyvind.
Jo, men vi kan ta frukten. Men det är ju så. Men Öyvind, han är så duktig på att hitta svar på frågor. Och helt plötsligt så får han en fråga som inte handlar om syreupptag eller vasaloppsuppladdning eller skidbar eller vad det kan vara. Utan det handlar om att han ska alltså svara på frågan om man vore en frukt. Vilken frukt vore han då? Och jag tycker att han har ju lite stressigt i början där, men han hittar ju in så småningom och levererar ju ett ganska bra svar, tycker jag i alla fall. Det låter så här alltså, Öyvind Moenfjells om man vore en frukt.
De lager 157, de är magiska.
Den här frågan tycker jag är lite roligt. Om du skulle vara en frukt, vilken skulle du vara då?
Nej, en sejen då. Sej och nej, det finns inte sejer frukter. Alltså är lite rund och kort då, kanske får säga avokado då kanske. Vi ser en frukt då.
Men är det en frukt?
Gofard.
Kort och rund.
Ja, det är ingen dålig värme vi har slagit
typ. Nej, nej. En omogen avokado.
Ja, ja.
En omogen avokado, ja. Stenhård.
I lager 157. De är magiska.
Vi tackar Björn Ranelid för att vi är magiska. Det är ju kul att han tycker det gång efter gång efter gång. Och vi tackar er som lyssnar på podden gång efter gång efter gång. Att ni gör just det. För det är det som gör att vi
håller på. De känns magiska på något sätt också. Definitivt.
Ja, verkligen. Vi har ju ambitioner att komma tillbaka här i när det står 2020 på kalendern i början på januari. Vi kommer väl snacka lite grann runt Craft Ski Marathon då, som är kanske det första riktiga.
Vi dubblade ju nedladdningarna 2019. Dubblar vi nu så är vi uppe snart 500,000, vet du.
Ja, det kan bli tufft.
Är det målet?
Det känns... Ja, vi måste
sitta. Eller gör du en Christian Dyer och kliver åt sidan?
vi får se. Jag skruvar lite grann på bindningen. Och då tänker jag inte på justeringen bak och fram, utan lite grann på skruvarna där.
Ja, jag skulle gärna satsa på 500,000.
Ja, det är klart vi måste satsa på det. Men
jag tror 500,000.
Ja, det känns som det är liten, alltså det är ganska smalt. Och vi blir smalare och smalare det vi håller på med, gör vi inte. Alltså det blir mer och mer nörderier.
Det kanske måste bli bättre helt enkelt, du och jag, så att vi liksom drar även de som inte är nördar.
Ja, det här är ju kanske ett utvecklingssamtal vi borde ha utanför podden. Men jag kan känna lite grann så här, att vi borde ju sikta på att göra mycket för få istället för att göra lite för många. Alltså förstår du, det här ska vara en podd som ger jäkligt mycket till de som är jäkligt intresserade. Så att, jag skruvar lite grann där. Men
gör vi det bara bra, vet du, då kommer massan också.
Ja, vi får se.
Kan ju alla man kan ju också, de som har lyssnat i år, om de fortsätter så laddar de ner varje avsnitt 2 gånger.
Ja, det är ju det också. Det är ju inte 200 000 pers som lyssnar, det ska man ju förtydliga. Utan det är ju bara att det är många som laddar ner flera gånger.
Alltså vad jag förstår på podd så är det väldigt svårt att veta hur många som lyssnar. Vilken podd man än frågar. Man kan ha jättemånga, man kan ha jättefå, man kan vara jättestora och jätteliten.
Det är ju så sjukt onödigt att slänga sig med de där siffrorna egentligen. Nu har det bara blivit så för att vi la in det i... Vi fick ju lite, i och med att vi är 157, lager 157, så gillar vi siffror och vi slängde ju in det i den här skidåkning 2.0. Presentationen där, en massa jävla siffror med miljoner tv-tittare och antal motionärer i 157 training och massa sådana där grejer. Och då slängde jag på den där siffran. Den stämmer ju utifrån de här siffrorna jag har
men
fått.
Men du, på tal om siffror så välte ju LDQ 157 2.0 precis som du förutspådde.
Ja, den välte.
Den välte.
Det slutade?
Typ. Det finns nog några kvar, men det var en väldig vältning.
Ja,
som tur var så lurade jag över det till Fannys mailbox den här gången, så jag slapp gå i depressionen av att inte ha koll på mailboxen. Däremot så hon i depression och inte ha koll på den.
Ja, god jul sa du.
Jag satt god jul här nu så. Har det att göra både på julafton och juldagen.
Ja, satan. Ja, vi har väl lite att göra också på julafton och juldagen och runt nyårsafton här. Vi har alltså Craft Ski Marathon som går av stapeln som vi kommer snacka lite grann runt.
Alltså, det är väldigt mycket nu nästa helg. Det är Craft Ski Marathon för Öyvind och Britta och Stefan i första läget. Sen har vi ju ett byggstyrning, ett företag som jag kör ett läger med där i Orsa. Sen har vi ett tjejläger i Ulricehamn samma helg som Emma Rund håller. Så att det är ju fullt upp nästa helg.
Ja, så går det någon dag så drar vi iväg med Ski Classics. Och så.
Det är bäst man vilar ordentligt här över julen.
Ja, jag sparkar iväg en Norrlands turné där också.
Man tänker att det är skitlänge till dess, men det är ju snart.
Ja, det rullar på, vet du. Jösses, det rullar på.
Snart
är när vi hörs nästa gång, det är det jag försöker säga hela tiden, men du avbryter mig. Men när vi hörs nästa gång, då är det Craft Ski Marathon som vi snackar ner. Och så snackar vi upp Kaiser Maximilian Lauf som är liksom första långloppet efter nyårsafton, kan man säga, i Ski Classics. Det är ju en spännande tävling på många sätt. Har ju visat sig vara en väldigt underhållande tävling. Och den snackar vi upp såklart.
Det är faktiskt en av mina favoriter. Alltså den man ser fram emot mest att åka till på något sätt också. Så att, jag gillar det.
Det är så underbart ställe. Liksom. Verkligen. Nej, så om ni blir med oss in i nästa år så har ni det att se fram emot i första läget. Men vi siktar ju som sagt på...
Vi siktar på 500,000.
Ja, vi gör väl kanske det. Ja. Nej, men i alla fall, tack för att ni lyssnar.
Tackar och...
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.